Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 179 och för andra gången på samma vecka är vi fulltaliga i studion, Nina och Daniel.
Joho!
Vad är det som har hänt?
Jag vet inte. Schemaläggandet har lyckats.
Ja.
Och kanske. Du är här också,
det ja, förvånar mig. Alltid här, annars blir det ju ingen podd har jag lärt mig.
Ja, du är här när vi har podd, ja, men när du inte är här så har vi ingen podd.
Nej. Så, ni kanske borde lära er hantverket att göra på.
Lära. Du måste väl ha något att göra.
Ja, det är mer av det. Vi vill inte ta dina arbetsuppgifter ifrån dig.
Ja. Det är ju så här kort vecka på något sätt i poddsammanhang att vi spelade in i tisdags. Så det har ju inte hänt så mycket nu när det är fredag eftermiddag. Jag menar, det hade inte så mycket tid på att hända.
Jag tänkte säga, föga visste vi vad som skulle hinna hända.
Mm. Nej, det har ju bildats partier och det har ramlat pengar.
Eller det har i alla fall hittats på en ny logga. Mm.
Ja, och pengarna kanske inte har regnat från himlen riktigt än, men de kanske
kan
väderutsikterna är goda. Eller vad man ska säga. Och så flörtas lite grann också.
Ja.
Men vi sätter väl igång med det här. Så får vi det överstökat. Det nya partiet, ja. Tidigare lantrådet Veronica Törnros gjorde ju en minst sagt uppmärksammad sorti ur sitt parti Centern under senvintern. Och presenterade i veckan då sitt nya parti eller förening eller tankesmedia. Lite oklart riktigt vad eftersom vi inte heller vet hur många som ska vara med. Men det ska väl tydligen finnas stadgar.
Ja. De är klara i alla fall.
Ja. PRO Åland, nej Pro Åland.
PRO, ja.
Ja.
Det är inte pensionsdags riktigt än.
Nej.
Pro Åland på. Som du vitsade i rubriken där, Nina. Att de är på nu.
Ja, nu är de på.
Vad säger man om det här? Vad blir det av Pro Åland? För mig låter det lite som en fackförening, gör det inte?
Jag gör det. Och PLO och PRO. Det finns många. Ja,
namnet är väl sin sak, men det blev ju lite plattfall med den här presskonferensen. För man hade ju hoppats att... Jag menar, vi vet alla att Veronica Törnros har lämnat Centern och att hon är arg på dem. Men det man skulle vilja veta, vem har hon med sig? Att bara presentera namnet och den nya loggan, det blev lite plattfall.
Mm.
Och inte komma ut med namnen. Men det var för att saker och ting inte var färdiga. Det saknades någon underskrift och så. Men, ja.
Men är det det eller hoppas hon hålla en till presskonferens och sen en till presskonferens och sen en till presskonferens när hon presenterar namn? Allt
du menar som... partier brukar göra inför valen.
Precis.
Ja, en i taget. Mm. Ja, nej, alltså jag vet, jag tror det var det liksom att det tog, som hon sa själv, det tog lite längre att registrera en förening än vad hon förstod. Så att det riktigt intressanta kommer ju sen när vi får se vilka namn som finns med i det här partiet. För hon aviserar ju att de ska ställa upp i lagtingsvalet. Så ja, det ser vi med spänning fram emot, för vi vet ju vad Veronica Törnros står för. Hon har varit med så pass länge. Vi vet liksom att hon nu har lämnat Centern. Så det var ingenting annat nytt. Eller det som förvånade var att hon inte hade några namn, andra namn att slänga fram.
Det var verkligen förvånande, för det har ju skvallrats en hel del. Och det skvallras vitt och brett om namn ut i det åländska samhället. Vi kommer inte att nämna namn här ifall någon sitter där nu.
Men
visst skulle det vara roligt. Nej, men det, och om man nu lyssnar på alla som pratar där ute så blir det ju så... vitt och brett som man förstår att ingen vet riktigt nu. Tycker jag att det verkar som i alla fall.
Och det hon sa är ju att hon kommer inte liksom aktivt gå och stjäla lagtingsledamöter av de andra partierna.
Så säger man väl alltid å andra sidan aktivt av andra partier.
Men det skulle förvåna mig om det dyker upp någon därifrån, för då skulle den borde ha varit där.
Ja, jag tycker det. Det är väl Mogens då, Lindén, som är lite
som är på vilse
med sitt parti. Men i övrigt så känns det ju inte som att det skulle finnas någon lagtingsledamot som skulle vara öppen dit nu. Just det, i alla fall.
Men som du sa, så politiskt, det hon presenterade där, det var väl inte jätteöverraskande att Veronica Törnros står för de åsikterna. Men hon placerade då sitt nya parti till höger om Centern men vänster om Moderaterna. Och vart hamnar vi då på höger-vänster-skalan?
I ytterligare en social-liberalisk heffa-klump alla Åland, skulle jag säga.
Ja,
alla alltså, partier på
ja, vi har ju så många partier och alla är ju, cirklar ju där runt mitten. Mm. De gör ju det. Socialdemokraterna tror jag är mer mitten än de finländska socialdemokraterna och de svenska också.
Ja, och de åländska moderaterna är ju inte så långt höger ut, om vi säger så.
Nej. Och det här partiet har ju tillkommit för att Centern, ja, Centern och Veronica inte kom överens. Det var ju inte så att Veronica plötsligt fick nya tankar som inte fick gehör inom Centern, utan det hade ju att göra med en konflikt. Det hade ju inte med åsikterna att göra, så det här liksom blir ju ett nytt Centerparti då.
Mm. Är det från Centern de kommer att sno eventuella röster då?
Frågar du mig?
Ja, du är liksom politisk redaktör. Så
det... Ja, men betyder det att man vet allt då?
Nej, men man tycker.
Men samtidigt, det känns ju lite som att hon på något sätt pekar ut var hon ska ta sina röster ifrån. När hon säger då att, alltså när hon positionerar partiet mellan Centern och Moderaterna. Mm. För då känns det ju som att det är båda dem. Och sen vet man ju att Centern och Liberalerna slås ju ofta om samma röster. Så det borde väl vara lite liberala röster också. Som
hon... Ja, men jag tror att hennes anhängare då, som vi så småningom... förhoppningsvis får någon namn på. Jag tror de kommer från Centerled.
Mm. Ja, jag skulle tippa det också. Det är väldigt svårt. Och de som kanske har synts lite tidigare som lite missnöjda med den förda Centerpolitiken.
Och skärgården får man väl tänka sig kommer att vara lite utav epicentrum för ett Veronica Törnros.
Ja, hon sa ju det att de hennes anhängare i stan har kopplingar till skärgården. Så.
Mm. Sen är det ju så, jag menar, sen är det ju starkt personberoende det här också. Det beror precis på vem hon får med sig.
Och mycket hinner hända till nästa val.
Mm. Jo.
Alltså det här är bara början. Det hinner, Veronica kan gå tillbaka till Centern och andra kan lämna Centern. Centern är ju sådana parti som folk kommer och går till och bildar lite nya partier. Och det nämnde hon ju själv angående lagtingsval, att man ser hur det har gått för partier som har sprungit ur Centern. Obunden samling hade gått bra för Ålands framtid hade som mest 3 ledamöter. Så att...
Vad kan man förvänta sig av Pro Åland när det väl blir val då? Om 3,5 år?
Men jag tror det är för tidigt att säga något. Det hinner hända mycket i vindkraftsfrågan, i kommunfrågan.
Ja, det intressanta är väl att se om det, jag menar, det är klart att hon fikar efter röster från Centern och Moderaterna, för där hör hon ideologiskt hemma och däremellan själv. Men att hon skulle suga upp röster, det är ju lite, jag tycker det är intressant att se hur väljarnas dom av hela den här affären, vad den blir riktigt. Alltså, går man med Veronica? Jag är långt från säkert att man gör det. Personer behöver inte vara större än partierna, om vi säger som så. Och vi ska komma ihåg att många av Centerväljarna är av tradition och hävd centerpartister. Och därför röstar man på Centerpartiet. Att då någon tidigare ordförande byter parti är långt ifrån säkert att man följer med den personen. Men det är svårt att säga om. Det är precis som Nina säger, det är lite för lång tid. Det är mycket hinner hända.
Ja, för även sådana som nu tycker att Centern behandlar Veronica illa, att det var henne de brände på bål och som hon själv säger att andra får glida vidare som om ingenting har hänt. Så även om man har de känslorna nu, men hur är det om 3,5 år när vi har val igen? Då kanske det har kommit upp nya konflikter och nya saker som man är arg på.
Och då kanske Centern, de som är kvar då, kanske talar mer öppet också hur de ser på saker och ting. Nu har de bara försökt lugna ner det, uppfattar jag det som, att jobbar vidare med enligt vad de tycker är rätt då. Sen är det ju lite intressant hela den här diskussionen, vi ska inte komma in på den, men jag menar, hon var ju landtråd, hon var partiordförande, det är klart att man tar smällen då, att någon annan skulle kastas under bussen, det kan man väl kanske önska som ledare, men inte.
Nej,
det är inte så vanligt förekommande.
Nej, vill man ha makten så måste man kunna hantera den och sen när det går dåligt.
Ja, ta ansvar.
Och vi vet ju inte heller, Centern är ju någon sorts, vad ska man säga, omställningsfas nu också. De måste göra sig av med gammalt bagage och försöka skapa sig ett nytt parti. De har inte ens en ordförande nu. Så att det vet vi inte heller hur Centern ser ut i lagtingsvalet.
Nej, och de behöver ju, och de måste ju skapa sig en identitet. Vad är deras identitet? Många av dem som är lite åt sidan nu har ju liksom varit med och drivit Centern och byggt Centern som det är idag under en längre period. Sen tycker jag att det är intressant. Nu pratar vi om Pro Åland och Centern. Men det finns ju ett parti där ute i förskingringen också som är ganska tysta nu. Men som också kan vara ute och nalla efter samma röster. Och det är ju Ålands framtid.
Jo, och de syns ju lite grann i debatten. De sitter ju där lite grann
på
sidan av och prickskjuter lite grann i ganska träffsäkert hittills tycker jag i debatten.
Så är det.
Ja, de har ju sagt det. Att de lägger inte ner även om de åkte ut ur lagtinget. Utan de fortsätter driva på.
Vad var det nu jag skulle säga? Alltså när det här partiet nu har bildats så är det uppenbart att det är centerröster som kommer att utgöra kanske liksom grundplåten för Pro Åland. Borde Centern tänka om kring det här med att vänta med en ny partiledning? Man har ju sagt att det är först på höstmötet man ska välja en ny ordförande och de har ju ett vårmöte inplanerat här i mitten på maj.
Alltså jag har ju tänkt så hela tiden att de behöver välja en ordförande. För att de är i en sån position nu att allting bara flyter. Eller så tänker de liksom, eftersom från val till val har ju ålänningar tendens att glömma bort vad som har hänt. Så de kanske tänker liksom att nu man låtsas som ingenting nu och sen i höst väljer vi en ny ordförande. Och sen har alla glömt det här med elhybriden och det.
Och så kan de ju säkert tänka, men från mitt perspektiv så menar ska jag sitta i deras situation så, eller på deras plats, så ska jag definitivt försöka komma igång och försöka få momentum nu, för man tappar ju.
Absolut.
Alltså det här tar ju tid att bygga upp ett förtroende igen och de behöver ju bygga någonting nytt med en ny ledarstab och med någonting fräscht helt enkelt och nya idéer och nya tankar och de måste hitta sin plats, för det tycker jag är lite svårt att veta nu. Centern är lite, de är, jag vet inte, som en tvål i badkaret var den filosof som sa att det är liksom svårt att greppa var de är lite. Att de, vad vill de och vilken politik vill de föra och vart vill de ha Åland?
De har ingen talesperson på det viset just nu. Om man ser liksom regeringen, där känns det inte som Centern är den som uttalar sig i frågorna. Nu är det Veronica som har tagit över showen, hon som hoppar av medan Centern inte syns till. Och det är väl det kanske som man tror, att även om man är en arbetsmyra i landskapsregeringen och jobbar på, spännande, men man måste synas och höras.
Det där är ju väldigt intressant, för det där återkommer ju ofta bland de här lagtingsledamöterna, men jag gör så stort arbete internt, och jag, alltså oavsett parti, men det syns ju inte och jag får ingen cred för det. Men det är ju det handlar om, man måste ju ta platsen också. Inte du, någon gemene man och kvinna sitter ju inte och följer lagtingsdebatten och tittar, oj vad där du har skrivit långa inlagor här och vad bra, och den där motionen var ju bra. Där man måste ju saluföra sig själv också.
Jag tror det var Anders Eriksson, Anta Eriksson, Ålands framtids tidigare ordförande, lagtingsledamot, som har sagt det, att man måste komma över nyhetströskeln, man måste göra sig ett namn och liksom för att folk ska säga att man gör någonting.
Syns du inte, finns du inte.
Nej,
exakt.
Men, och jag tycker just det där med Centern, att man skulle vänta liksom på bättre tider innan man installerar en ny ordförande. Så det blir en tydlighet i vem det är som för partiets talan. Jag tror att det är ett stort misstag att sitta och vänta på det. För samtidigt så har de då en Veronica Törnros med nyvunnen energi och kanske liksom ljudd av lite hämndbegär som ju naturligtvis kommer att sätta full fart.
Ja,
med en ny logo och nytt gäng bakom sig. Och så.
Jo, det gjorde hon. Hon kunde ju bra sitta. Liksom, hon behövde inte bilda ett nytt parti. Hon kunde fortfarande ha varit aktiv inom lagtingen. Men hon vill ju synas och höras och visa sig. Och det känns som Centern inte riktigt vill det just nu.
Mm. Nej, men hon är ju aktiv i debatten också. Hon syns ju och hörs ju.
Ja, absolut.
Och för sig. Vilket är lite förvånande ändå med tanke på just hur skadskjuten man måste vara efter sån här process, att ändå ställa sig upp och börja driva politik igen.
Men det är kanske hämnden där som...
Mm. 47 miljoner kan ramla in på landskapets konto eftersom staten har upptäckt att det kommer in 10 miljoner extra i bokslutet.
Miljarder.
Miljarder, förlåt.
Eller räknar de till kronor, du gjorde mått här. Nej, det går inte, var fel väg.
Ja. 10 miljarder, 47 miljoner som inte har använts i ett tidigare liksom budgeterat coronastöd till energisektorn. Och då eftersom Åland ska få 0,47% av statens intäkter så räknar finansminister Mats Perema med att 47 miljoner då ska landa i landskapet.
Men kan det räknas som en intäkt? Jag ska inte avslöja hur dum i huvudet är, men om det är budgeterade medel, då är det inte en intäkt. Då har man ju pengarna där än.
Jag är inte säker på exakt hur det tekniskt har funderats sådär, men på något vis så tippar jag att man har tittat på det här noga innan man går ut med det i landskapsregeringen också.
Men jag har ju lärt mig nu att jag kan slänga ur mig vad som helst här och vara övertygande. Så. Nej men...
det är ju än så länge är det ju långt från säkert. Bokslutet
ja,
har ju inte liksom slagits fast och inte heller om Åland då kommer få någon pengar. Man kan ju tippa på att det här kommer nog väcka en del debatt i Helsingfors också. Det finns väl säkert minst ett parti jag kan tänka mig som kommer att ha invändningar mot att Åland får pengar som eventuellt då liksom går i någon sorts rundgång inom staten.
Mm.
Eller vad tror ni?
Ja, definitivt blir det så. Det är någonting som sticker i ögonen. Vi ska komma ihåg också vad Finland står inför i övrigt, om vi säger som så, men ganska stora nedskärningar. Så får de där ålänningarna i mera pengar.
Nej, vi kan ju säga så att vi ska ju inte börja använda upp de här pengarna i förskott.
Nej, och det är väl snarare det jag är mest orolig för att, jag menar, du skrev här i på programpunkten, är Åland ur krisen nu?
Mm.
Nej.
Nej.
Jag är på långa vägar. Alltså det är det man blir mest orolig för, att nu ska de här pengarna brännas upp och så har vi inte gjort någonting igen. Utan...
Men finansminister Mats Perema sa ju i dagens, alltså fredagens tidning, att tanken är då att om vi får dem så behöver de sparas för framtida behov. Men problemet som jag ser är att Åland har ju så otroligt stora, vi har talat om det, investeringsbehov. Att får vi 47 miljoner, lägg dem då på att modernisera Åland.
Jo, men det finns ju en stor risk att man bara bränner dem också, har vi ju sett.
Bara bränner och bara bränner det liksom.
Ja, men det slinker lätt genom fingrarna utan att egentligen ha fått någonting mer värde. För det är ju så, en euro plus en euro behöver inte bli 2 euro. Den kan även bli 5 och den kan bli 7 och den kan bli 10 euro om de används på rätt sätt. Och där vet jag att den åländska politiken, jag ska inte säga politikerna, men den åländska politiken som helhet har väldigt svårt att förstå den ekonomiska näringslivspolitiken utgående från sån fakta.
Ja, men å andra sidan så tycker jag att den åländska politiken går ut på att liksom vara så försiktig, så att vi har ju alla de här investeringsskulderna nu med digitalisering och sånt, för att vi egentligen aldrig vågar satsa pengar på någonting.
Och ändå försvinner pengarna.
Ja.
Men det jag tycker var anledningen till att jag skrev Roland ut ur krisen nu är att jag tror att det finns en risk att debatten kommer att hamna där. Alltså att nu har vi ju pengar på kontot. Det är ingen större fara, för så har det ju låtit redan nu. Och jag menar, Åland har ju haft bonröta, om man får använda ett sånt uttryck, de här senaste åren när liksom ekonomin har vänt neråt, så har övergången mellan de två ekonomiska systemen och den här pucken av intäkter räddat Åland. För vi ser ju diskussionen mellan budget och bokslut, hur mycket bättre boksluten är än budget, även om man liksom lägger in en del luft i budget, men det är ju de här liksom extra skjutsarna i intäkter från staten som ju regleras i efterhand som har räddat boksluten i mångt och mycket. Och nu kommer det då 47 miljoner till. Men därför blir man ju lite glad ändå när man ser att Mats Perma säger att det fortfarande är ganska tuffa tider och man måste liksom få ner, det sa han ju inte rakt ut, men man förstår ju att mellan raderna menar att det här strukturella budgetunderskottet måste ju fortfarande liksom angripas och liksom behärskas på något sätt.
Och det var ju det han sa, att den här skatteåterbäringen kommer att minska, liksom man ser på prognoserna från Finland. Mm. Eller de ökar, men inte så mycket som de borde.
Nej, men och sen är det ju så, jag menar, att landskapets likviditet är inte den bästa ändå heller, fast man, det finns politiska partier som summerar ihop både det ena och det andra, men börjar du titta på vilka pengarna är och var pengarna finns, så är inte likviditeten väldigt, så himla god för landskapet Åland, plus att du har ett kassaflöde som är utmanande, vilket du behöver egentligen ha kontroll på dina likvida medel och ha en viss buffert. Och, där,
och så där är investeringsskulden på det då?
Ja, och så investeringsskulden på det, och där är jag väl lite orolig med tanke på snacket som finns i vissa politiska partier och bland vissa politiker också. Att man målar upp en förskönad bild samtidigt som problemen kvarstår. Kanske är större än någonsin.
Egentligen, alltså, jag menar, du har intäkter och du har utgifter och du har avskrivningar i en budget. Egentligen borde man ju på något sätt formalisera den där förväntade eller beräknade investeringsskulden i bokslutet också. Liksom kanske vid sidan av. Men så att det liksom man visar på, ja, men vi har ju x antal tiotals miljoner som behövs för investeringar i sjukhuset. Vi har i skärgårdstrafiken, vi har digitaliseringen. Istället så säger man att ja, men Fastighetsverket har är vid stadkassa, så där kan vi alltid låna om det kniper. Ja, men de pengarna är ju undanlagda för sjukhuset.
Ja, men samma, och PAF-medel som är fonderade för sämre tider, liksom, att man börjar använda det. Och, nej, alltså, det, alltså om vi börjar titta på det, det där skulle ju vara väldigt intressant. För,
ja, jag tycker det är en bra idé, Jonas. För det, bra, äntligen, en bra idé.
För du kommer ju lätt upp... Det låter alltid så spännande, men du kommer ju lätt över närmare 1 miljard euro bara så här, om du bara tänker snabbt nu, liksom några skärgårdsfärjor, lite broar på det, en sjukhusfastighet som behöver, som experterna säger, det kommer åtminstone gå runt 200 miljoner dit, visprojekt, allt möjligt liksom, så att du är lätt uppe i de där siffrorna.
Och allt det handlar bara om att komma i kapp till den nivån vi borde vara på nu.
Exakt.
Och då räcker inte 47 miljoner. Inte ens de pengarna räcker långt.
Inte ens om vi räknar om det till kronor.
Det beror på det. Det är det där. Kommer någon av Sverigedemokraterna som fick euro till kronor för 400 000 67 miljarder kronor? Eller vad det var.
Ska
ta in, henne som finansminister, så löser det. Nej, men det blir ju intressant att se först om pengarna kommer in, för naturligtvis är det väl liksom ett välkommet tillskott i kassan. Men just det där att man ändå håller huvudena kalla och inte ser det som att allting är guld och gröna skogar om de kommer in. För dessutom ska vi veta att de kommer först om 2-3 år. Det är ju inte något som händer imorgon.
Nej, de där borde läggas i en fond om i så fall.
På näringslivssidan så har det flörtats i veckan mellan rederierna. Det var Viking Lines styrelseordförande Jakob Johansson som öppnade den här parningsakten.
Ja, de är inte riktigt där i nu heller.
Så snart kommer det födas en liten loveboat här. Nya Rosella.
Nej, men genom att öppna för att man skulle kunna samarbeta med AB Eckerö, Rederiaktiebolag Eckerö, i just produktutveckling eller utveckling av nya båtar, fartyg. Vad tror ni om det här? Är det framtiden att man börjar samarbeta mer i den åländska rederiverksamheten på det där mer formaliserade sättet snarare än att se varandra som fiender?
Ja, jag blir lite att tänka på att det här är nästan som Romeo och Juliet. Det, vad heter de? Montesquieu? Vad heter de där? Olika släkterna ska hitta varandra.
Ja, det är den första känslan. Det är en jättebra idé, men... Kommer det att vara lite street fights där mellan gängerna först?
Nej, men jag tror, alltså, så här är det väl att i det åländska näringslivet har det ju ofta pratats om att varför samarbetar man inte mera? Och samtidigt ska man ju komma ihåg att den här konkurrenssituationen mellan två bolag och i det här fallet två rederier, så är ju någonting positivt på ett sätt också, för det driver ju framåt då. Man vill ju inte vara sämre än den andra heller. Men i det här, den stora omläggningen som nu sker i branschen och de utmaningar som man har mot 2030 till att börja med, men också hela elektrifieringen, så kanske kräver att man försöker hjälpa varandra och hitta vägar. Och man kan ju samarbeta utan att vad heter det, att det ska blir någon sammanslagning eller liknande, utan man kan ju ta på områden där båda har nytta av varandra. Sånt händer ju i de flesta branscher egentligen.
Ja, men teknisk utveckling, nu när kraven på miljövänlighet ökar. Mm. Där ska ju finnas mycket att göra. Jag tror för oss vanliga passagerare så, ja, jag vet inte, skulle de gå ihop så känns det ju som den här, det skulle bli som monopolsituation, så då ska man vara helt hjälplös. Nej. I och för sig så hade de ju alltid trafikuppehåll samtidigt också, så att det var ju
råkade.
Jo, där någon kunde ha passat på att hova in pengar. Så
inget Vickerö-line.
Vickerö-line.
men samtidigt, det har ju hänt otroligt mycket inom det här området. Mm. Alltså förändringen har ju varit monumental i att, jag menar, man tävlar inte längre i kortrutstrafiken över Ålands hav. Man har ju gjort stora förändringar när det gäller liksom fartygsbeståndet, inte minst inom Viking Line. Viking Line har köpt in sig en stor del
i de största enskilda ägare, ja, med 20%
i Rederiaktiebolaget Däckerö. Och egentligen så är det väl liksom bara tydlig konkurrens på en linje, och det är väl mellan Helsingfors och Tallinn i dagsläget, mellan de här två rederierna. Så att det finns ju liksom, förutsättningarna för ett samarbete har ju förändrats i grunden. Mm. Eftersom man inte är liksom samma blodiga konkurrenter om samma kunder idag på samma sätt.
Nej, det är ju så. Jag menar, kan man dra nytta av varandra på Finska viken också för att göra det lite svårare för de andra konkurrenterna, så vad skulle vara bättre än det? Liksom från ett åländskt perspektiv, ska vi säga. Sen hur de enskilda företagen, det är ju någonting annat. Men det är ju precis som Nina säger, att rent tekniskt så tror jag att det finns alla möjligheter att samarbeta här.
Skulle det finnas någon vinst i att de gick ihop? Alltså göra det hela vägen, så att säga.
Ja, där får vi nog titta på Daniel, om han har... Han som förstår sig på sådär.
Tror sig, förstår jag. Ja. Ja, nej, men jag tror att i det här läget så tror jag väl inte att det gynnar någon att kanske gå ihop. För jag tror också att det handlar mycket om hur det uppfattas det från den allmänheten. Hur uppfattas det? Jag menar, man kan dra nytta av varandra ändå. Och ändå vara skilda. Se bara på oss. Vi trycker tidningarna på samma ställe, Nya Åland och Ålandstidningen. Det är ett sätt att samarbeta och ändå vara konkurrenter. Och försöka dra nytta av någonting gemensamt, och det är ju samma sak på flera områden här.
Du Daniel, som kommer ihåg när Tallink Silja blev Tallink Silja. Mm. Vad var fördelen att var det inte Tallink som köpte upp Silja Line? Ja. Vad var fördelen där då? Eller var det att Silja var konkursbenäget?
Silja var väl konkursbenäget och Tallink, nu kommer rätta mig om jag har fel, det är mycket möjligt
jag kommer ihåg fel,
men det är säkert, men jag tänker att Tallink var ju inne i en sån expansionsfas också, om man ska komma ihåg att Tallink är ju kronjuvelen i estnisk näringsliv och för estniska staten, så det var väl en stor prestigefråga också att kunna ta över ett bolag som Silja. Då. Och sen blev det Tallink Silja. Ja. Mm. Men jag tror inte att vi får något. Vad sa du? Väcker line? Eller vad sa du?
Eller Eking.
Eking eller något. Nej, jag tror men att samarbete, och jag tror att vi kommer att få se mer av det. Av den enkla anledningen att, jag menar, Viking Line har så stort ägande Eckerö-linjen, eller Rederi AB Eckerö nu, så att där, bara där skulle det vara intressant att se, och vem vet om Viking Line någon gång får in några styrelserepresentanter, så kanske det kan hända väldigt mycket i Rederi AB Eckerö på samarbetsfronten.
Men nu finns det ju inom Viking Line, i alla fall de där små ägarna, finns det ju en stor drivkraft att få till den här kortrutten igen. Mm. Och går de ihop så försvinner ju den motivationen helt.
Ja.
Men jag tycker det ändå är intressant med tanke på liksom det här... Det finns ju mycket signalvärde i det här flörtandet, om vi nu väljer att kalla det i att Björn Blomqvist var på Viking Lines stämma, Jakob Johansson gick på Eckerö stämma, att man ändå visar på något sätt respekt eller intresse, eller att man liksom rör sig i de här liksom i varandras kretsar på något sätt. Det finns ju ett ganska stort signalvärde utåt i det.
Men hade det inte varit så tidigare då?
Det vågar jag inte svara på.
Nej, för att då hade inte, vi måste komma ihåg att han här, vad heter han? Kommer aldrig ihåg vad han heter, Jakobsson.
Jakob Johansson,
jag blandar på det där. Ja, han är kanske mer PR-människa än vad de här tidigare. Mm. Så att gör han någonting så vill han att det ska synas.
Mm.
tidigare Viking Line toppar har kanske varit på Eckerölinjens rederiaktiebolag.
Det är fullt möjligt, men det blev ju liksom uppmärksammat i det här läget, och det är ju inte osmart, tycker jag, om man liksom ändå vill ha ett närmande, att man faktiskt gör på det viset. Mm. För det är små saker kanske liksom att göra, men ett ganska stort signalvärde i det.
Mm. Nej, och samtidigt sen så ska man komma över dem i gräsrötterna då, man säger. Finns det ju fortfarande sådana som skulle vägra sätta sin fot på Viking Line och tvärtom, utan den där ådran lyser starkt fortfarande. Ettdera du är den ena eller så är du den andra. Så även om det några minskar med åren, men den finns ju.
Den var
ganska tydlig då när Viking Line köpte in sig i Eckerö också.
Eller när Rosella försvann och trafiken styrdes till Eckerö.
Ja. Vi fick en snygg övergång till den andra delen i det här, nämligen. För Jakob Johansson tog ju också upp Rosellas frånfälle i sitt tal till Viking Lines stämma. Någon sorts, vad ska man kalla det, avbön eller förklaring till det. Reaktionerna blev ju kanske inte, eller de blev väl vad man kunde förvänta sig, men kanske inte de Jakob Johansson egentligen ville ha, eftersom det blev lite utav ramaskri i alla fall, att man ville ha tillbaks en färja till Kapellskär. Tror ni att det finns någon öppning för det utifrån vad han sa på stämman?
Rätt tonnage till rätt pris.
Ja.
Det är på den nivån det är,
det är,
tror jag.
Det är ju lätt att säga det, för det är ju
en Buster Excel.
Ja, en Buster Excel. Nej, men att de hittar någon, ja, men det är ju så att de har ju sagt det flera gånger, att de är, om jag inte kommer helt ihåg fel nu då, men att de är inte utesluter inte, men, och när man pratar runt på stan så låter det att ja, när man hittar dem någonting i 15-20 miljoners klassen, så kanske då kanske det kan komma något fart.
Men om man tänker att Viking Line säljer sina sämsta färjor som blir lyxkryssare i Grekland, så var ska vi hitta någonting som är ännu sämre som vi vill ha hit?
Ja, eller mindre då egentligen. Ja. Det ska ju mindre. Och sen är det väl det där, men man har ju också sagt att det ska vara året runt om det ska vara, annars får det vara. Liksom. Och kommer vi ihåg Ålandsfärjan, så gick hon ju bara sommar. I början gick hon ju bara sommartid, om jag kommer ihåg rätt.
Herregud vad du kommer ihåg. Ja.
Ja, jag bodde väl i Stockholm då.
Ja, alltså du var beroende av
det. Det skulle behövas någon sån här båt som man kan expandera.
Ja, när det blir en maj
så kan man dra ut den liksom och få 100 bilplatser till.
Det finns ju växa säng. Vi kan ha växa båtar.
Ja, men det är nog väldigt efterlängtat. Det, man hör nog fortfarande, debatten går nog hett där ute, och folk har nog väldigt stora önskemål om att Kapellskärslinjen skulle återuppstå. Samtidigt tycker jag det är jätteintressant det här att Finnlines finns där, men de har ju liksom inte överhuvudtaget lyckats fånga upp det åländska intresse överhuvudtaget.
Och de som åker säger att det är ju så bra tider och trevligt, och man är bara så här, Finn vadå?
Vad heter det? Ja. Så men vi är ju inte utan trafik på Kapellskär.
Nej, men de ska kanske behöva marknadsföra sig lite bättre.
Köp mer annonser. Större tidning.
En större blå tidning.
Ja, till exempel.
Ja. Men det är så inser jag att det är dags att runda av den här podden.
Nu känner jag att när vi börjar komma in på rätt.
Ja, nu ska vi göra annonsavdelningens jobb.
Ja, jag gärna med. Ja.
Ledarpodden presenteras av
Ålands Tidnings annonsavdelning. Nej, nu ska vi inte spåra ut det här.
Som vanligt.
Här drar vi verkligen gränsen.
Det är inte helgen nu.
Nej, vi ska göra en lördagstidning först. Mm, så är det. Till nästa podd så får vi ju en hel vecka att kommentera. Så då kanske vi går över 30 minuter mer än vad vi har gjort idag. Det var bara 3 minuter nu. Det var ju liksom förhållandevis bra för att vara oss.
Mm.
Så vi säger väl så, och så laddar vi om för en ny podd nästa lördag igen, och så tackar vi så mycket för att ni har visat upp oss uppmärksamhet i den här podden. Vi hoppas att ni får en riktigt bra vecka. På återhörande nästa lördag. Hej, hej. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.